Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.
Vem där?
Nej, det funkar. I've been waiting all week long for this show to come on.
Det där var Flora Cash som vanligt med intro. Tack så jättemycket för det. Och nu tänker vi oss att vi kommer höra nu ungefär vad det är vi ska snacka om. Vi ska snacka om House of Cards säsong 3, 27 februari, premiär hos Netflix. Igår såg vi ett avsnitt tillsammans. Det är tur att vi inte hade någon reaction cam på det. För det hade varit så tråkigt att titta på oss när vi inte hade TV. Det funkar ju bara om folk är medvetna om att de har en reaction cam och faktiskt spelar, tror jag.
Ja, man måste spela. Det är ju ingen som reagerar på. Så om man till exempel tar de här klassiska Game of Thrones reaktionerna när det händer något stort, och så tittar man på hur folk reagerar. Jag känner ingen som tittar på TV på det sättet.
Jag kämpade för att reagera lite så sista avsnittet Sons of Anarchy.
Ja.
Men det hade också varit skittråkigt.
Helt för dig själv eller?
Ariana, min sambo, var också i närheten. Jag tänkte att hon måste förstå hur mycket det här betyder nu liksom. Och jag vill att hon ska förstå hur stort det här är.
Ja,
tråkigt helt enkelt. Men det var ett ganska bra avsnitt. Men det ska vi prata om i denna podcast, såklart. Men först ska vi kanske prata om vart vi befinner oss. Säsong 2 ebbar ut och säsong 3 drar alltså igång 27 februari hos Netflix.
Ja, och det var detta jag skrattade åt i början här när David presenterade podcasten. Det var att han försökte få till den numera klassiska, får man väl säga, avslutningen på House of Cards säsong 2, när Frank Underwood, spelad av Kevin Spacey, slår sin ring i bordet, presidentens bord. Han då utmanövrerat den sittande presidenten som Walker, en ganska, jag vet inte, färglös människa som det är helt obegripligt hur han kunde bli president till att börja med.
Argumentationssvag och
ja, han var väl liksom, om man drar sig till minnes här, han ser bra ut liksom. Men jag menar, det är ju ingen garant för att bli president liksom.
Ja, det är en bit på
väg. Det är klart det. Men så Frank, han blev president efter som vanligt maktspel på hög nivå. Säsong 2 var en säsong som jag tyckte väldigt mycket om när jag såg det första gången. Sen har jag sett spridda avsnitt lite här och där och tycker inte lika väldigt mycket om det längre. Utan det tappar ganska mycket, och framförallt inför nu när vi förhandstittar på säsong 3 så har jag liksom dragit mig till minnes saker som har hänt. Det är mycket som man har glömt, vilket inte är speciellt bra när det liksom handlar om den här Kina-dealen i säsong 2, när de åkte fram och tillbaka och det var liksom massa grejer med det.
Det är överlag så känner jag lite med House of Cards. Just när jag har skrivit inför säsong 3 så här, så har jag behövt liksom gå tillbaka och läsa lite. Vad skrev vi om säsong 2 egentligen? Vad handlade det om? Vad hände? Alltså, det sätter sig inte riktigt. Sådana grejer som att han knackar i bordet sätter sig.
Exakt.
Och avsnitt 1 som vi pratade om när vi såg avsnitt 1 på säsong 3. Avsnitt 1 i säsong 2 satte sig ju rejält för att det var en så snygg. Det var ju vidrigt på sitt sätt, men det var också jäkligt snyggt i och med att han vände sig till kameran först i slutet av avsnittet.
Exakt.
Did you think I'd forgotten you? Perhaps you hoped I had. Don't waste a breath mourning, Miss Barnes. Every kitten grows up to be a cat. They seem so harmless at first. Small, quiet, lapping up their saucer of milk. But once their claws get long enough, they draw blood. Sometimes from the hand that feeds them. For those of us climbing to the top of the food chain, there can be no mercy. There is but one rule. Hunt or be hunted. Welcome back.
Snyggt är det. Problemet med säsong 2 i efterhand är väl som vi läste tidigare när vi bara spelade in liksom, att eftersom House of Cards förnyades från tredje säsong redan innan säsong 2 hade premiär, gör ju det att liksom, spänningen en del av spänningen försvinner. Mm. Det kommer liksom inte hända någonting med Frank, utan du vet, visst, det kan hända saker, men han kommer inte dö för att de ska göra en säsong 3 liksom. Mm. Och också på vägen hit så funderar jag på det, om på vägen hem till David där vi sitter för övrigt, så funderar jag på om det hade varit en bra avslutning om serien hade slutat på säsong 2. Hade man varit nöjd då? Nej, det hade man inte varit. Slutscenen är perfekt, men det som har föregått den slutscenen var i efterhand inte så bra som man tyckte när man såg det direkt. Komplicerat det här, såklart. Man försöker rota liksom i hjärnan med vad man egentligen kommer ihåg. Och det är inte speciellt mycket liksom.
Nej. Man minns viktigt att komma ihåg, kan man säga. Man får ju såklart gå tillbaka och kolla i kapp.
Mm.
Eftersom vi kommer inte ihåg jättemycket och har kollat i kapp lite, men det är inte superviktigt att komma ihåg allting.
Nej.
Heller. Man kan i princip hoppa in i säsong 3.
Nästan, ja.
Ja, det är vissa saker.
Man... Vissa saker kanske blir lite mer... Men då finns det ju ett enkelt sätt, och det är ju att googla.
Mm.
Sparar ju mycket tid, oftast.
Doug Stamper är ju en viktig del i säsong 3, och han slutar ju med en sten i bakhuvudet i säsong 2.
Ja, och där funderar man ju på, är han död? Vad är det som har hänt egentligen? Och hur ska det fortsätta för honom? Vi gör så här, det är väldigt svårt att snacka om det här, helt enkelt, så att vi säger redan nu
liten
spoiler alert varning. Johan har sagt, som klippar podcasten, har sagt, lagt in några snygga klockor här eller fågelljud, jag har ingen aning
på det.
Men i vilket fall, spoiler alert, vi kommer inte ta upp några liksom tvärvändningar i handlingen.
Jag försökte prata om säsong 3 med en kollega, för jag ville så gärna berätta vissa saker som sker, men han ville absolut inte höra någonting alls. Det kan man förstå. Men så att det är inget vi säger kommer liksom förstöra.
Ja, det beror på hur man ser på det. Ja, exakt. Men... Vi ska väl också säga det att jag har sett de 6 första avsnitten i tredje säsongen.
Fyra.
Du har sett 4. Mm. Så att vi har ju inte sett klart. Vi har ju långt ifrån sett allt.
Mm. Nej, men då kör vi egentligen. För Doug Stamper, som sagt, det är viktigt att komma ihåg att han låg där i myllan med en troligen spräckt skalle. Och så var det också.
Mm.
Men han överlevde.
Mm.
Han är på, vaknar upp på ett sjukhus lång väg tillbaka, vart Rachel, som han ju själv skulle mörda / förflytta.
Han skulle väl förflytta henne, eller liksom ta, så han var ju kär i henne. Mm. Eller frågan är om han fortfarande är kär i henne, det är också att se. Men hon är den som kan vara beviset för att Frank dödade Peter Russo, heter han va?
Mm.
Corey Stroll. Så att hon är ju liksom den som kan egentligen fälla den sittande presidenten.
Mm.
Men, och då var ju då Doug skulle ju liksom passa upp henne så att hon inte sa för mycket eller liksom syntes för mycket. Det hela slutade med att hon flydde och han hamnade på sjukan liksom.
Mm.
Men hon är ju fortfarande ett hot som ligger, men i säsong 3 så finns hon ju ganska mycket, handlar indirekt om henne genom andra rollfigurer. Så.
Ja, hon är ju på fri fot och hon bör ju inte vara det fortfarande.
Precis.
Och Doug är ju, ja, men dels är han ju ganska fucked up eftersom han har en krossad skalle och kan knappt gå.
Nej,
saker, lång rehab. Men han vill ju inget hellre än att fortsätta jobba för Frank. Inte minst kanske nu när han är president.
Exakt.
Han ju faktiskt har tagit honom mer eller mindre. Och det är ju en väldigt stor del av början på säsongen.
Verkligen.
Är Dougs liksom kamp för att komma tillbaka kontra deras konstanta spel. Det är ju en vidrig värld där de bara låtsas att han är en viktig pusselbit. Han är inte det längre, för att han kan ju inte röra sig så bra.
Nej, att börja med. Precis.
Alltså,
men sen tycker jag också att det som, när man tänker på det, så är det ju ganska modigt att börja säsongen med ett avsnitt där Frank nästan inte är med.
Mm.
Alltså att det är väldigt mycket fokus på Doug. Och det tror man ju, har ju jag hypoteser om, att hans lojalitet till Frank tar lite vändningar. Vi vet inte hur det slutar.
Mm.
Men det måste finnas en anledning till att man har lagt så mycket fokus på Doug i början.
Mm.
Så vi får väl se vad det blir. Men det är inte ointressant, men det är inte heller så här, oj vad intressant öppningen var, kan jag känna. Utan det man kände var att det var en väldigt bra öppningsscen. Frank besöker sin fars grav.
Och så, det här var det jag ville berätta om.
Ja.
Som jag inte fick. Han gör det för att framstå som lite mer mänsklig.
Ja.
Och har massa reportrar med sig på väg till sin fars grav. Men de får inte följa med fram till graven.
Nej.
För att han behöver lite alone time, som hans pressmänniska säger. Men den alone time består ju i att han pissar på sin fars grav.
Det är roligt.
Det var på något sätt där man kände okej, det här är House of Cards.
Ja, exakt.
Nu är vi tillbaka.
Precis.
För innan, ja, det är när de tar det ett steg längre, det är då det blir riktigt, riktigt bra.
Exakt. Men sen så är det ju, jag tycker också att det, utav de här sex avsnitt som jag har sett, så finns det ingenting som är, det är spännande. Om man dras in i den här världen och ska man liksom säga någonting, så är det väl liksom nu när Frank är president, så är det inte så att han har ju ingen motståndare att knacka ner från tronen.
Nej.
Däremot så är det många som vill ha bort honom från tronen.
Mm.
På ett sätt så har ju liksom grunden för House of Cards vänts på något sätt.
Mm.
Att nu är det Frank som måste försvara sig mot andras attacker.
Han är ju sämre på det också. Det han är bra på är ju att attackera, ja, och liksom dra ner folk i skiten.
Precis.
Men när folk då försöker göra det mot honom, det är han ju inte lika bra på. Han kan ju inte läsa det på samma sätt som man kan läsa vart folk är på väg och stoppa dem. Liksom.
Exakt. Och därför blir det då också en nödvändighet är att den ryska presidenten är väldigt involverad i de här, i alla fall första hälften då, av säsongen på olika sätt. Och det är ju en nödvändighet, för Frank behöver ju någon som är jämlik eller till och med över honom för att det liksom ska bli spel på riktigt, eller vad man ska säga.
Om man verkligen gillar det här liksom knackandet i bordet och när Frank kör liksom en takedown på andra, så kommer man ju sakna det ganska mycket.
Ja.
Jag saknar det till exempel i mötet med den ryska presidenten, att det är lite jobbigt att se Frank lite undergiven.
Ja, exakt. Så är det ju. Hans planer utav det man har sett och det som har spelats ut har varit mycket sämre än vad det har varit i säsong 1 och säsong 2. Återigen, det är alltså säsong 3, liksom de två övriga, man dras in i det direkt, tycker jag. Det är aldrig ointressant. Sen så finns det ju punkter som inte är så intressanta, som man liksom bara, åh, det här var inte så kul. Men jag hoppas att de tjänar någon slags syfte till senare. Liksom.
De pratar ju också lite, det vi pratar om med att Frank nu på något sätt, nu måste han ju jobba som politiker på riktigt, istället för att bara slita sig uppåt. Det pratar man ju ganska mycket om i serien också. Han gör ju en stor grej av det också. Att eftersom han sitter ju, han är ju inte vald president, utan vad heter det, interim, bla bla bla.
I mean,
han har 18 månader typ på sig,
exakt,
innan det är val.
Ja. Och när, vi ska säga också att när vi börjar så har du då, då har Frank varit president i 6 månader om jag minns rätt.
Mm.
Så han är liksom varm i kläderna. Det är inte första dagen som president när vi börjar. Men det är ändå så att han har ju många motståndare och han fastnar ju i olika fällor lite då och då.
Han har ju liksom bränt ganska många också på sin väg till presidentposten. Så att han har liksom inte samma...
Och fortsätter ju även bränna folk som president. Mm,
såklart.
Hela tiden. Det känns som att det är fler rollfigurer slash motståndare till Frank som börjar se igenom honom.
Mm.
Att det är inte lika lätt för honom att ljuga sig fram, att trixa och lura andra som det har varit tidigare. Liksom.
Nej. Utan att... Det är också för att många har sett att allt han har gjort egentligen har lett fram till det här.
Ja.
Aha, det var
okay. Dit han ville.
Ja.
Och vi har inte fått det, vi har blivit lovade. Typ.
Nej.
Något sånt. Så det finns ju någonting i det också. Men... Ja,
en skön grej med House of Cards, jag tänker, även om man inte får den här behind the scenes looken som är rent så här teknisk och konkret på hur saker fungerar, så är det ju skönt, tycker jag, att även om det är psykologiskt spel, så handlar det ju bara om det politiska spelet oftast.
Mm.
Claire, Robin Wright, är ju underbar. Eller underbar, hon är ju vidrig. Hon också. Men jag tycker att det känns än tydligare i alla fall de här första fyra som jag har sett, att de är så oerhört viktiga för varandra i serien, i det att ingen av dem låter den andra bli mänsklig.
Nej.
Alltså så, när Frank sitter och tvivlar lite och börjar prata om liksom att han faktiskt har blivit berörd av någonting, så hugger hon av honom direkt. Och det är ju iskallt.
Ja, det där har jag också, jag kan säga att det finns scener här som jag, och den som du snackar om är bland annat en av dem. Jag har först lite tveksamhet till det.
Ja, tvärtom.
Ja, men det är som för att när man tänker på det så är det så att det är liksom, även om de nu har nått sitt mål, så måste ju målet vara att vara kvar som presidentmakare så länge det bara går. Mm. Vilket innebär att Frank måste vinna president, bli president ytterligare en gång. Och då Claire ska liksom få jobba sig uppåt för viktiga positioner och så vidare. Liksom.
Men hon är inte helt nöjd med att bara vara first lady, kan man säga.
Precis, exakt, exakt. Men då, det som då gör mig lite tveksam, det är den här biten av att mer än tidigare snackar de om liksom så här moraliska betänkligheter och tveksamheter och alltså visar sig svaga på ett sätt som de inte har gjort tidigare.
Mm.
Vilket gör att, och det är för mig konstigt, för att då blir det lite som att, men vi har redan nått vårt mål, så varför ska vi kämpa på och vara så här iskalla och brutala?
Mm.
Medan jag tycker att de har inte nått sitt mål. Om man har följt dem tidigare, då förstår man ju att det här är inte deras slutmål, utan slutmålet är att Frank blir vald till president ytterligare en gång.
Han ska ha ett legacy.
Exakt, precis. Och det är också det, en central del i detta är ju då ett lagförslag som han jobbar på, som ska bli
M-Works.
Ja, en del av hans legacy, helt enkelt. Så hittills är jag lite tveksam till den moraliska svagheten, som egentligen bara är helt mänsklig.
Mm.
Men de ska inte vara mänskliga, de ska ju vara liksom moraliska liksom seriefigurer på något sätt, alltså så här, de ska inte känna någonting på det sättet som andra människor känner. Samtidigt då så finns ju någonting fint i att de visar sig svaga.
För det är sådana korta stunder av svaghet.
Precis, ja, det
just att de slår ner varandras svaghet. Det är liksom att de utan varandra så kunde de ju sitta och böla i princip.
Exakt.
De behöver liksom vara iskalla jävlar.
Ja, och de behöver, Frank behöver Claire för att hon ska kunna lyfta honom till att göra de här sakerna som är svåra.
Mm.
Likaledes så behöver Claire Frank för att klara av det som hon ska göra. Och utan att tänka liksom. Och det är intressant också att tänka på deras äktenskap, vilket alltid har varit, för mig i alla fall, den stora behållningen med House of Cards. Men än mer så tycker jag nu. För att det visst tydligt också att Claire, som du sa, inte är nöjd med att bara vara first lady. Och det har vi känt lite tidigare också, att hon vill ju också ha en karriär.
Mm.
Och då blir frågan, vad händer om Frank inte blir omvald?
För det tvekar ju hon kring väldigt ofta. Ja. Det är ju också så här en grej att sticka honom i sidan med.
Ja, precis.
Hela tiden. Så fort han är emot att hon ska göra någonting för att det kanske skadar hans politiska kapital, så finns ju allt det där. Men om du inte blir omvald, så måste ju jag ha någonting.
Ja, jag måste ha någonting. Jag måste ha börjat gå ut på trampolinen för att sen kunna hoppa. För jag kan
och få ut någonting utav de här 18 månaderna då min make är president.
Precis, så att hon senare kan, du vet, börja ta sig in i politiken på riktigt. Det finns någonting så här kittlande som liksom drar sig mot part Clinton, när man liksom ser dem, inga andra jämförelser kanske, vad vet jag. Men det finns ju den där biten med att det är så tydligt att båda vill göra karriär, men den ena måste hållas tillbaka för att den andra ska lyckas till att börja med. Men vad händer då när den andra har lyckats? Det är det som är intressant.
För det, lite med dem är det ju att de kan ju aldrig vara lyckliga samtidigt.
Nej. Och sen så det är också många gånger, när jag såg avsnitten igår och idag, så tänker jag på att det liksom är, de är ju inte lyckliga. De har ju nått sitt mål, men de är inte lyckliga. Vilket ju måste då vara att de dels känner att de inte har nått sitt mål. Men sen finns det också en poäng i att när du väl har nått ditt mål, vad gör du då i den positionen?
Han vill ju ha absolut makt. Och det finns ju en scen där det finns ingen som har absolut makt. Nej. Säger en präst till honom. Men han ska ju ha absolut makt.
Precis.
Jag menar, kommer man då att bli president och så inser man att det här har jag inte heller absolut makt. Vad ska jag göra nu för att få mer makt? Det är det som är den ständiga jakten liksom.
Det finns några så här magiska dialogväxlingar mellan Frank och Claire i de här avsnitten. De sover i separata sovrum. Men så säger Claire, jag vet inte varför jag började sova i det här rummet. Och så säger Frank, du hade en förkylning. Och då säger hon, men varför fortsatte jag? Ah. Och det är ju ganska intressant. Det säger ju någonting som, om deras äktenskap som alltid har varit outtalat. Och Frank har även haft, man har fått se honom ha en, liksom en homosexuell relation. Och vad är han bisexuell? Vad är han egentligen? Eller liksom vad är hans sexualitet?
Vad är sex för dem?
Precis, exakt. Och det finns mer sådana hintar här som är intressanta om man vill liksom ha en helhetsbild utav dem.
Mm. Det finns ju en sexscen där Frank bölar helt enkelt. Han sitter i sin study där han alltid sitter lutad mot skrivbordet på golvet och gråter. Och det Claire då gör är att hon, som om han vore ett barn, lägger honom ner försiktigt på den underbara heltäckningsmattan som finns överallt i Vita huset. Och helt enkelt ligger med honom på något sätt så att han, inte jag, skärper sig. Vilket han ju gör.
Ja, det är, jag vet inte. Och man vet inte heller hur man ska tolka hans tårar på något sätt. Är det liksom av pressen han gråter? Den enorma pressen av att vara president?
Mm.
Kanske inte, för att senare i något avsnitt så säger han att det liksom är... Det är inte modigt att alltid säga vad man tycker. Men det som är modigt är att hålla tillbaka det man tycker för att saker ska hända.
Mm.
Typ något sånt säger han. Så det på något sätt kanske det inte är pressen heller. Men gråter han då över deras äktenskap? Det är också tveksam till.
Nej det gör han inte.
Så, men det som är det som jag tänkte på.
Jag tänker ju att han gråter. Vad jag tänker att han gråter över är ju på något sätt. Lite det vi pratar om också. Att han inte är klar. Att han inte får vidare. Alltså. Han är ju van att leva under en enorm press. Det gillar han ju.
Mm.
Men just att han har nått ett mål.
Exakt.
Men inte får sluta.
Nej.
Han aldrig kan sluta. Och han möter ju ett starkt motstånd innan han börjar gråta. Och just där tror jag att han
känner
det är ännu en sak som han hade räknat med det här starka motståndet. Ja. Men det låg några månader framåt i tiden.
Exakt.
Och det kom lite för tidigt.
Ja.
Och därför liksom hans värld krakulerar lite där.
Ja, och det har ni nog rätt i där. Att det är liksom känslan av att vad fan, jag har ju nått hela vägen hit. Men jag måste ändå fortsätta. Jag kan inte sluta. Det finns något, fast att han vill sluta så finns det någonting inom honom som säger att du varken kan eller får sluta.
Nej.
För att vi menande Claire då, måste göra det här. Vi måste göra det. Det är vår plan. Liksom. Och nej, jag orkar inte. Men jag måste ändå göra det. Nej, det kan du rätt i. Sen är det som är intressant är också att med den scenen är ju att det visar ju liksom den traditionella rollerna mellan man och kvinna är ju ganska mycket så här utsuttade i House of Cards.
Mm.
Men också, eller då mellan Frank och Claire. Men framförallt i denna scenen känns det ju som på något sätt. För att det känns som att det är om man bortser från tårarna så är det liksom Claire blir lite utav mannen under sexet på något sätt, jag vet inte. Förstår du vad jag menar?
Mm.
Utan att det låter helt knasigt och liksom
förnedrande
jättesvårt pratande.
För det som är känslan är ju också hela tiden att det här är ju sjukt, men det man måste se det som är att hon behandlar ju honom som ett barn.
Ja.
Hon nursar honom.
Ja.
Sen har hon sex med honom.
Jag vet.
Hela det där, återigen, det är där House of Cards är som bäst. Ja. I de där scenerna som tar det ett steg längre. Det finns ju en till sån som vi pratade om alldeles nyss i avsnitt 4.
Mm.
Det är återigen där han tvivlar lite på sig själv.
Mm.
Det är lite för mycket motstånd. Och han... vad är det för något? Det är, ja, det är en präst.
Han ber ju att få komma till en kyrka.
Mm.
För att be, helt enkelt. Och så pratar han lite med prästen. Och sen ber han om att få vara ensam i kyrkan. Och,
det för att be, som han säger. Och man hör också på honom där att han ju ljuger.
Ja, och att någonting, nu ska han göra någonting. Liksom. Ja. Och detta är ju då, om man då fortsätter dra parallellerna till Vita huset, så är ju detta House of Cards version utav när Martin Sheen står i kyrkan och röker och sen fimpar på golvet och liksom släcker cigaretten med foten och går därifrån. Men i House of Cards då spottar Frank Jesus i ansiktet. Och det är liksom på något sätt så tänker man att okej, men det kommer att bli något sånt här.
Mm.
Men det fantastiska är ju sedan när han ska torka bort sitt spott från statyn, så rasar den och går i 1000 bitar. Så när han går ifrån så ser han tar upp en av bitarna från statyn när han går och säger han typ nu har jag i alla fall Guds öra.
Mycket att snacka om. Man kan treva lite ibland för att man kommer inte ihåg jättemycket av det liksom stora. För att det är som störst egentligen i de här små,
precis,
scenerna. Liksom.
Ja.
Det är det man minns. Man minns knacken och nu när man har sett de här fyra så minns man,
ja, det är klart
att man har koll på vart de är på väg och vad som sker och så vidare. Men vissa saker spiller de upp, som vi snackar om Claires kamp. Hon söker ju en ny position,
ambassadör i FN. Ja. USAs ambassadör till FN. Liksom.
Och det går inte så bra och sen så går det helt plötsligt jättebra skitfort.
Ja,
och så väldigt... struntar man i det. Först lägger man jättemycket tid på, ja, hennes kamp för det och så sen säger Frank okej, du kan prova en röstning till och då, ja, går det igenom.
Ja. Ja, det är väldigt så här, det är en logisk lucka som när man tänker på det som stör väldigt, väldigt mycket.
Ja.
Men det är också en sån här, det är en tidskrävande process som man, och det har ju House of Cards gjort tidigare, att de hoppar mycket tid mellan avsnitt utan att riktigt förklara det.
Mm.
Och det är ju ungefär det som måste ha hänt här.
Mm.
Men det är också, man kan ju uppleva det som en större logisk lucka.
Mm. Ja, men det gör man faktiskt i det här fallet. Även om man inte hade tyckt att det var så kul att se henne gå igenom samma process en gång till.
Nej.
För att bli accepterad som delegat eller vad det är.
Den biten också med att hon får det här jobbet öppnar ju upp för mer konflikter mellan dem.
Mm.
Vilket ju är någonting som också krävs. Alltså,
de kommer ju fortsätta pendla däremellan, som så de kan aldrig vara lyckliga samtidigt. Och när det går dåligt för henne går det bra för Frank, och han måste kanske investera lite av sitt politiska kapital för att det ska gå bra för henne. Och då finns det hela tiden...
Det är svårt att liksom hitta...
De sitter ju på en gungbräda.
Ja, exakt. Och det är därför jag tror att mer än någonsin tidigare så kommer ju den tredje säsongen handla om deras äktenskap och om dem. Och hur de ska klara sig nu när de har nått det här målet.
Mm.
Återigen, man snackar mycket om det här målet, men det är ju egentligen bara det som är intressant.
Mm. Och det tydliga, om man liksom ska dra vad som är det tydliga för Frank, så är det ju då att han ska bli omvald. Han ska bli vald för första gången egentligen, som president.
Mm.
Vilket, vad det ser ut som, är väldigt svårt.
Ja.
Där vi befinner oss i början. Så,
exakt. Och det är väl också... Jag har för mig att... Jag kommer inte att säga ut av hans förnamn. Vi lyssnar ju för Bo Willimon heter han. Arkitekten bakom House of Cards. Som ju för övrigt baseras på en brittisk förlaga. Som är väldigt stel och tråkig men intressant. Finns också på Netflix, eller fanns i alla fall, det var där jag sa den.
De tar ju bort då.
Ja, för ett tag sedan. Han, jag för mig då att inför säsong 2 så sa han att det fanns liksom planer på att jo, men vi har liksom skissat ut hur säsong 4 skulle kunna se ut och vad den skulle kunna sluta. Och då, nu vet vi inte hur säsong 3 slutar, men det är ju intressant att tänka på, för det är svårt, sluta säsong 3 med att Frank blir president igen.
Mm.
Då kommer de att göra ett tidshopp på 18 månader under en säsong. Och då är de ju nästan längre fram än vad vi är nu till. Alltså de kommer in i framtiden nästan.
Mm.
När man ser. För jag tror att de någonstans nämner dem april 2014. I någon...
Ja, de nämner 2014 i alla fall.
Ja.
Och det är ju 2016 det är val.
Exakt. Så ja, det är liksom... Jag vet inte riktigt. Men det kanske är så att säsong 4 är presidentvalet.
Mm.
Och sen tar sig en slut.
Då undrar man ju lite om säsong 4. Samtidigt då, om säsong 4 är presidentvalet, vad ska hända i...
Ska hända samtidigt nu, ja. Eller liksom, säsong 3. Hur ska det sluta, liksom? Jag vet inte. Det måste nästan komma... jag vet inte.
Ja, det kan ju någon veta när de lyssnar på den här podden, eftersom då landar ju alla samtidigt. Någon galen som bara sätter sig.
Ja, eller om man bara lyssnar på den här i efterhand.
Ja, så kan det ju vara. Typ. Det kan man ju göra.
Ja, det kan man göra. Den försvinner inte bara ut i liksom...
Den sänds bara ut.
Exakt. Nej, men så jag vet inte. Det är...
Och önskar du det?
Jag önskar ju såklart att, som jag alltid gör, att säsongen fortsätter bli ännu bättre. Den här tredje. Och sen är det slut.
Sen är det slut?
Ja, för jag tror att det liksom är... Hassan Kortz riskerar att bli rejält urvattnat om man fortsätter. Alltså, drar man det här för långt... Så det,
men då ska det sluta i säsong 3 med presidentval?
Nej, det behöver inte göra. Utan jag är ett stort fan utav
Ondrodde.
Liksom när serier slutar utan att man vet allting. Att man själv får fylla i luckorna.
Mm.
Och då kanske det är intressant att det slutar med att här är korten på bordet på något sätt. Och hur ska det nu gå för honom? Och så har man tänka på det själv. Liksom. Likt Sopranos. Liksom. Att det är en svartruta och sen vet man inte mycket mer. Det var därför det var intressant med att även om säsong 2 har väldigt många svagheter, att den slutade som den gjorde.
Mm.
Det hade varit ett perfekt slut. Att det bara är, han knackar bordet, nu har han kommit dit, sen slut.
Mm.
Men det som också kanske kan vara, vilket det här kan ju utvecklas till i säsong 3, det är ju att Franks, för nu har han ju ingen president att putta ner i det egna landet.
Nej.
Så att då kanske han ska gå till ett annat land. Och det är kanske därför vi har fått träffa den ryska presidenten så pass många gånger.
Mm, och det börjar ju en konflikt.
Ja, exakt. Och då kanske det blir att okej, nu har jag nått så långt som jag kan i mitt eget land.
Mm.
Nu ska jag förstöra.
Men också att det kommer med jobbet. Att nu representerar du redan ditt land. Mm. Så att nu är det liksom världen som är din spelyta.
Ja, och att han då... Att målet blir att putta ner den sittande ryska presidenten på något sätt. Man går tillbaka till någon slags klassisk kalla kriget-tänk.
Mm. Jag gillar inte riktigt det dock. Jag tycker inte riktigt att... Det blir så klyschigt jämt när ryssar är med. Liksom.
Ja, och många av de scenerna har ju inte lirat överhuvudtaget.
Nej.
Den, framförallt inte när det finns en scen på en middag när han, den ryska presidenten... Liksom, ta ut alla får smaka massa dyr vodka.
Mm.
Och så liksom man bara, men det här är lite skämt.
Det sker ju inte så här.
Nej, exakt.
Otroligt svårt att se det. De sjunger lite sen vid ett plan. Och det känns...
Det enda som är coolt med det är liksom referenserna till Pussy Riot i det avsnittet. Så att man är väldigt tydlig med, känns det som att allting som har hänt Pussy Riot är helt uppåt väggarna.
Mm.
På något sätt. Alltså det finns en slags inbyggd kritik i avsnittet mot Ryssland och alla dess konstiga lagar. Så det är ju bra, men
jag gillar inte ryssen.
Svar,
känns inte som att Jag tror inte Spacey gör det heller.
Nej.
Det känns inte som att de lirade med varandra på, alltså...
Skulls har det heller, nej.
Nej,
jag tycker inte det heller. Och det är synd, för att det hade ju kunnat bli något...
Det ska ju vara lite obekvämt såklart, ja. Eftersom det är en mäktig rysk president som kommer och Frank är ju van, som vi har pratat om, att vara den liksom mäktigaste, men nej. Det ska väl lite för mycket.
Nej, så jag vet inte. Det ska bli jätteintressant att se var det här tar vägen. Och det är som alltid man säger att så här, jag ska säga avsnitt så snabbt jag kan, men, och det ska man väl. Och sen får man se hur mycket man kommer ihåg och hur glad man är efteråt. Liksom. Det är ju det. Det är liksom, House of Cards är ju Netflix prestige-serie.
Mm.
Och jag tror väl att det är fortfarande så att Orange is the New Black, det är fler som tittar på Orange is the New Black. Men det är ändå House of Cards som är Netflix liksom stora. Det är David Fincher, det är Kevin Spacey, det är Robin Wright. Alltså de här riktigt, alltså filmstjärnorna och regissörstjärnan.
Men det är också lättare att skicka till liksom galor och sånt, för att det är
precis
tydligare.
Ja, på något sätt. Och Orange är ju fantastisk och bättre än House of Cards. Men faller ju lite den klassiska, är det drama eller är det en komedi?
Mm. På alla gånger. Och så har de ju gjort bort sig själva genom att byta också.
Alltså, men och det är klart att Netflix måste väl vilja att det här ska fortsätta in i evighet. För liksom,
för det blir ju kort brändtid också, får man ju se, jämfört med liksom då kabelbolag och så vidare som kan kabla ut
över längre tid.
Ja, ett avsnitt per vecka.
Ja, exakt.
Här kommer ju många bränna, den är ju som gjord för att bränna av. Det är inga problem att göra
det liksom. Man tänker ju på, hade House of Cards funkat med reklam? Jag kanske hade, men man var tvungen, avsnitten är ganska långa.
Mm.
Alltså det är något som klockar in på 57 minuter. Det är något som, jag tror det kortaste som vi har sett, det är 46 eller 47 minuter liksom. Mm. Och visst, där kan man klämma in reklam om man hade sett det någonstans, men det blir ju, man hade nog varit tvungen att ta bort, de hade varit tvungna att ta bort en del från varje avsnitt.
Mm. Och då kommer det en timme.
Ja, och då kommer man ju fråga sig, ja, det kanske hade blivit bättre. Ja, men som man alltid säger liksom, att det är ju, det är också en känsla man förmedlar. Mm. Och med reklam så är det lätt att den känslan försvinner.
Ja, och det känns ju aldrig långt.
Nej, det gör inte. Däremot tycker jag att det första avsnittet kändes långt.
Ja, då är det bara för att du satt i min soffa bredvid mig.
Ja, jag är väldigt obekväm.
Så... Du är inte van att titta med någon.
Nej, jag tyckte det avsnittet är det som jag tyckte kändes längst. Mm. Alltså rent, även om det inte är längst så i tid, så kändes det som det var väldigt långt. Det kanske bara var för att det handlade så mycket om Doug Stanhope, heter han.
Stamper.
Vem är Stanhope?
Det
är... Det får någon säga. Googla.
Måste jag ändå säga att vi tycker mycket om House of Cards.
Ja, och man, framförallt så tycker man ju om House of Cards mer i teorin än i praktiken.
Mm.
Att man gillar tanken på House of Cards mer än vad man kanske gillar ibland att se det.
Mm.
För det är ju, alla säsongerna har svagheter, och man kan väl lätt konstatera att säsong 1 är fortfarande den som är bäst, i alla fall utav det som man har sett av säsong 3.
Mm.
Och problemet med House of Cards är också det att det är ingen serie som blir bättre med tid.
Nej.
Utan ju mer man tänker på House of Cards, desto sämre blir den.
På något sätt är det också så att både Robin Wright och Kevin Spacey har ju presterat från start. Så att
ja,
där finns, det finns heller inte jättemycket de kan göra med karaktärerna, för att om de ska växa så kommer de på något sätt förstöras också.
Ja,
alltså de är ju vad de är.
Mm.
Det är jättebra, men det kan inte hända så jättemycket. Nej. Rent.
Precis, ja. Och det som skulle kunna hända är ju, som de här, vi pratade om innan, de här moraliska betänkligheterna. Mm. Att en av dem får en rejäl sådan under ett antal avsnitt. Men då är det också den här, vill man verkligen se de två rollfigurerna ha en sån dipp? Nej, det vill man inte. Det är totalt.
Man försvinner hela tanken om vilka de är.
Ja, det är väldigt ointressant. Men ja.
Kolla House of Cards, Netflix.
Ja.
Från 27 februari.
Jajamän.
Nu finns vi även på Facebook.
Ja, och det har gått en vecka sedan vi spelade in förra podcasten. Jag är fortfarande lika förundrad över hur allting fungerar med delningar och annat. Mitt stora problem är den här, när vi loggar in som oss själva.
Mm.
Men sen måste man ju byta när man ska, om jag ska dela det som mig själv, så är det ju jävla...
Måste du switcha där?
Måste switcha och hålla på, det tar tid och allting. Så att det är ett minus för Facebook där.
Vi är äldre än vad man tror.
Vad man tror, i alla fall i tanken och sinnet. Tack så mycket för att ni lyssnade. Så hörs vi snart igen.
Tack för att du pratade. I've been waiting all week long for this show to come on.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.